Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning.
Men likförbannat så är jag ju fortfarande kvar i att jag fokuserar mer på det negativa än det positiva som jag får. Det är sjukt, och det är så här, jag tror att det är en livslång kamp.
Det finns en handfull omisskännliga röster i svensk modern musikhistoria. Några av mina favoriter är Monica Zetterlund, Tommy Körberg, Robin, Lill Lindfors, Björn Skifs, Stina Nordenstam och Björn Dixgård. Björn växte upp i Borlänge och blev tidigt hälften av låtskrivarduon i Mando Diao, där Gustav Norén, även känd från Värvet avsnitt 122, var andra parten. Och de hade en lång resa som medlemmar och motorer i ett av Sveriges mest framgångsrika band. Men 2015 hände det här.
Välkomna till Kulturnytt i P4, som börjar med att det här svenska bandet splittras. Ja, nu på eftermiddagen kom beskedet från skivbolaget att bandet Mando Diaos sångare och låtskrivare Gustav Norén lämnar bandet. I ett uttalande säger bandets andra sångare Björn Dixgård att Gustav Norén nu får, citat, tid och frihet att förverkliga sina idéer helt utan kompromisser. Bandet kommer att genomföra sommarens bokade spelningar som planerat utan Norén.
Mando Diao lever dock vidare, nu med Dixgård som ensam frontfigur, och hur dynamiken förändrats, hur Sveriges kanske bästa röst mår och om Mandos nya album Boom kom till. Det avhandlas i Värvet avsnitt 387 med Klara Åström och Månsson som producent, Acast som utgivare, och jag med nyfikenheten på dagens gäst heter Kristoffer Triumf. Här är Björn Dixgård.
Bra, tack. Idag var det en jävligt bra dag.
Ja, vad härligt. Vad har du gjort?
Jag har gjort andra intervjuer, om man nu ska kalla det här för intervjuer. Det här känns ju mer som samtal faktiskt, tycker jag.
Ja.
Så det har jag gjort. Jag jobbade lite på någon liten teknolåt i morse innan jag stack iväg också.
Ja, vad roligt.
Som jag håller på med.
Mm. Är det liksom sånt som du gör också?
Än så länge är det min terapi bara. Jag gillar den genren.
Mm.
Inte alltid den genren, men mycket inom techno och house tycker jag är bra.
Mm. Ja, roligt.
Och jag tycker det är spännande, för det går att göra så jävla mycket. Jag gillar det liksom, high-tech-biten med det på något sätt. Det är inte en genre som står still.
Nej,
det kan jag ibland känna att vår, om man säger rock-genren, gör lite grann. Mm. Den är svårare att förnya, tycker jag.
Ja, kanske, men att man...
Men å andra sidan inte, det är helt fel att säga så också, men... Vad skulle du säga?
Nej, å andra sidan så är det väl just i, alltså, det var kanske inte det jag skulle säga, men är det inte alltid i, liksom, när en genre är, känns trött, som det händer något nytt?
Jo, det är ju det. Så, någonstans sitter jag och väntar på de här unga personerna som kommer in och bara förnyar rocken snart. Jag tror att det kommer komma typ en Janis Joplin eller en Kurt Cobain och bara liksom välta hela stället.
När kände
jag får känslan av att det kommer göra det ganska snart.
När kände du att det hände sist?
Alltså, mycket av hiphoppen är ju så, tycker jag. Den är ju fortfarande under utveckling, den med. Men alltså, nej, det var fan länge sedan det kom liksom en sån här figur som verkligen tar över allt.
Mm.
Det är typ Cobain eller Gallagher-brorsorna kanske.
Mm.
Sen är det ju jävligt många bra artister överallt. Men Björk var samma grej på 90-talet när hon kom för mig.
Ja, det är sant.
Det var så här, shit, woof, liksom. Mm. Så. Men det kanske var åldern också. Det kanske är så att alla tonåringar går runt och har de här figurerna redan. Bara att man själv har blivit gubbe, liksom.
Just det. Och de heter...
6ix9ine eller något.
Ja, om du säger det så. Min son är ju också 10.
Ja.
Där är många artister som heter någonting med Lill.
Ja.
Ja. Ingen heter Babs, men många heter Lill.
Ja. Ja. Men det är många bra Lill.
Ja, det är väl det kanske.
Men den jag tycker är bäst, det är, han har väl blivit mossig nu kanske, Lil Wayne.
Säkert mossig. Eller ja, jag vet inte.
I deras värld kan man ju tänka sig.
Förmodligen. Men du, hur ser livet ut då så här hösten 2019?
Mm.
Det är mycket kring ett albumsläpp.
Ja, det är mycket runt albumet. Och vi, det är någonstans, jag tycker det är så jävla härligt att vi, jag gillar folk som håller fast vid att släppa album på något sätt. Jag tycker det är jävla sympatiskt format.
Mm.
Så den där har vi ju, den blev kvar i maj, klar i maj. Sen under sommaren har jag faktiskt inte lyssnat på den. Så nu har jag gjort det, och nu har vi börjat liksom promota den och kör hela den grejen och ska turnera sen typ i 2 år på den.
Mm.
Så det är jävligt peppat så här, men jag har lärt mig av erfarenhet också att det är så jävla lätt att dras med i all stress som är runt det. Liksom så här, alla skivbolag som tror att det ska att de har lösningen på hur man ska marknadsföra en produkt som det genast blir när man släpper ut någonting. Jag gillar inte det så jävla mycket egentligen. Egentligen skulle jag vilja att det hette något annat faktiskt. Men det är ju en produkt. Det är ju liksom en Big Mac vi ska ut och sälja, typ.
Alltså, jag har ju alla ägg i samma korg, kan man säga.
Ja.
Och det tänker jag, alltså, har du levt med den skräcken någonting?
Ja, varenda jävla dag.
Är det så?
Ja, varenda dag. Och ofta när jag stiger upp på morgonen och innan jag tar den kalla duschen som är till för att få bort demonerna som man har på, som jag har på morgonen. Det låter allvarligare än vad det är, men jag tror att det här är jävligt vanligt faktiskt. Att just att hjärnan är full av en massa tankar som man inte får bort. Och det är jävligt många mörka tankar. Mm. Och jävligt mycket domedagstankar har jag på morgonen. Och det en utav de stora är ju att jag måste börja göra någonting annat. Och det är, så här, det är en jävligt stor skräck för mig.
Mm.
Och det är, jag kan tycka att det är löjlig som känner så, för jag har hållit på med det i 20 år. Jag kan tycka att det är så här, men lägg av Björn, liksom, du får ju förbamba. Du vet ju, du kommer ju spela, jag vet att jag kommer spela musik på något sätt, men ja.
Varför, alltså i dina mörka stunder då, varför tänker du att du inte kan fortsätta bara och Mando Diawa så att säga?
Jag tänker att typ det kommer vara tomt överallt, vart vi än spelar. Jag tänker att jag inte, framförallt så tänker jag att jag kommer inte kunna skriva några mer låtar eller mer musik.
Mm, det kan jag förstå.
Eller att jag kommer tappa lusten. Mm. Det är framförallt de två. De sista jag sa där som är jävligt påtagliga, att så här, jag kreativt kommer dö. För framgång, det är klart att det är viktigt, och levebröd är jävligt viktigt också om man vill hålla på med det, vad ska man säga, professionellt, eller ja, kunna leva på det. Men det viktigaste är ju kreativiteten, och den använder jag som min liksom terapi. Det är ju självterapi som ligger i den. Och den är så jävla, jag har liksom byggt upp den till någonting extremt viktigt. Det började som en hobby, som det hette, och sen så har det blivit liksom typ livsavgörande, känner jag.
Mm. Jag var på Nick Cave-konserten för, ja, hur länge sedan var det? Det är ju 3 månader sedan kanske, ja. Som han var, spelade på Cirkus.
Ja.
Du var inte där?
Nej, tyvärr. Alltså, jag älskar Nick Cave.
Han gör ju den här In Conversation With, när han har jättelånga mellansnack med där han tar frågor från publiken. Och han fick ju otroligt många frågor om inspiration och så här,
ja.
Vilket man ju kanske får då som låtskrivare ofta så här.
Absolut.
Och han så här, försökte liksom verkligen krossa den tanken hos folk att det är, alltså att det är något gudomligt som kommer ner i huvudet liksom när du går på promenad och sånt. Han går ju till jobbet och så sitter han där.
Mm.
Så sitter han i sitt arbetsrum och väntar tills det, eller liksom, jag vet inte ens vad han gör, men han måste vara på jobbet för att det ska hända liksom.
Ja.
Så är det inte för dig.
Alltså, jag älskar att gå till jobbet och försöka göra musik. Men för att säga emot Nick Cave då, så tycker jag visst att det finns något gudomligt med vissa grejer. Med vissa låtar som kommer. Typ när jag skrev Strövtåg till hembygden, då kom det ju, jag var fett stressad, jag hade egentligen inte tid att sitta och göra musik, jag skulle hämta mina barn tror jag, antagligen var det brukar vara det när jag är stressad. Men sen så bara kom den där jävla melodin, för jag satt och läste i samlade verk med Fröding, och sen dök den där dikten upp, och så började jag bara, fick jag värsta vibb på att göra melodi till den. Och så kom det på 5 minuter. Och jag ska inte säga att den är gudomlig, men det var ju ett gudomligt moment för mig. Att liksom, den bara dyker upp så där. Och det är abstrakt och det kommer någonstans undermedvetet ifrån. Jag tycker det fan är gudomligt.
Men tänk, om du inte hade behövt hämta barnen, då kanske du inte hade...
Då kanske jag hade förstört den.
Ja, kanske.
Det finns, jag har ju förstört, herregud, vi har ju släppt låtar som är förstörda när de är släppta. Liksom, så det där... Håller man på så länge som vi har hållit på, då gör man ju mycket dret också.
Mm.
Så det är den första att erkänna. Men det är ofta de låtar som jag har förstört. Det är de jag har suttit med för länge.
Mm.
Man tar bort all spontanitet i dem. Man tar bort all känsla i dem. Man tar bort alla skavanker framför allt.
Mm.
Det är jävligt viktigt. Det är viktigt i livet i stort tycker jag. Det är viktigt med de människor jag träffar att de har skavanker. Annars blir inte jag... Ja, annars blir det inte så intressant faktiskt.
Nej, jag förstår. Berätta om dina egna skavanker då.
Ja, fan. Vilken stor fråga, hörru Kristoffer. De här domedagstankarna, de ställer ju till det för mig. De har vi ju redan varit inne på.
Mm.
Och de... Det är när jag liksom bara är för mycket i framtiden eller längre bak i tiden. Med skallen. Då får jag inte ihop min skalle. Och de ställer till det för mig. De gör att jag oroar mig över sånt som jag inte ska oroa mig för.
Är det bara liksom professionellt det där? Eller är det också, alltså är du rädd för att det ska hända skit med ungarna? Och...
Ja, jag är rädd för döden. Framförallt rädd att det ska hända mina vänner och min familj. Först och främst jobbiga saker. Jag har varit dålig på att hitta något riktigt bra skydd för det där. Och det är också därför när de där perioderna är starka jag kör mycket hårdare på musiken.
Mm.
Alltså mycket hårdare. Måste jag disciplinera upp mig och gå mycket mer till studion och så vidare.
Har du en studio som du går till?
Jag har det i Traneberg.
Okej.
Okay. Mm. Där jag bor.
Mm. Förlåt, vi var på dina skavanker.
Skavanker är viktigt att prata om, fan. Mina skavanker, det är också så här vad andra... Det har blivit så jävla mycket vad andra säger att jag gör fel.
Mm.
Jag kan inte dricka sprit. Jag blir dålig på sprit.
Okay.
Det är en så här... Det kan man tycka är en banal skavank, men det är en dålig sak.
Ja, det är väl skitjobb.
För andra, framförallt. Ja. Mm. Jag ska inte säga att jag är alkis, men jag har dåligt ölsinne som fan.
Okay.
Mm. Det har jag. Jag ska absolut inte dricka för mycket alkohol.
Men du dricker fortfarande, det är inte nolltolerans.
Nej, och ibland slår det ut väl. Men om jag bär på något problem, då kan jag bli jävligt dryg framförallt.
Okay.
Mm. Jävligt jobbig, dryg, jävligt så här utmanande. Aldrig aggressiv så, liksom, men jävligt ställa jävligt jobbiga frågor till folk och sånt. Obekvämt.
Mm, kan jag kanske relatera till.
Ja. Ja, känner du igen det?
Ja, men lite kanske.
Det är nog många som känner igen sig i det.
Även nykter dock gör jag det.
Jag vet inte, jag typ en person känner jag. Och hon blir alltid så jävla glad bara. That's it.
Mm.
Men det är typ en person. En av mina kompisar som alltid blir glad.
Ja, men det är väl skönt.
Hela vägen hon dricker.
Men i ditt yrke kan jag ju tänka mig att det är liksom inte... Det kanske... Ja, det hade varit... Det är svårt kanske att inte exponeras för alkohol.
Ja, det kan man ju lugnt säga. Det står ju liksom ett spritbad. Även om vi inte har bett om det så står det ju så jävla mycket sprit överallt.
Mm.
Öl, vin, sprit. Och vi i och för sig har vi varit jävligt skötsamma runt innan giggen. Ända tills för 3 år sedan. Då började vi dricka så fruktansvärt mycket rom innan spelningarna.
Okay.
Och det gick åt helvete. Vår basist började spela funkbas- och jag börjar sjunga i Jens mick och vi börjar olika tonarter och sådana där jävligt jobbiga, pinsamma grejer. Då tog vi tillbaka regeln igen att typ det är 2 enheter, lite som i fjällen.
Mm.
Innan gig liksom.
Vad är det för fjällregel? Den har jag missat.
Men jag hade något bråk med någon servitör när vi spelade i Sälen med Hives någon gång.
Okej.
Så han var så jävla nitisk på att det var 2 enheter typ. Men vi skulle ha en riktig fest och det slutade med att... de var så jävla hårda på att det bara var 2 enheter. Det är så här uppe i Sälen, var det någon som sa.
Ah, okej.
Okay. Mm. Okay, men man kan inte få köpa fler till middagen liksom.
Mm.
Nej, men då, om vi beställer en flaska vin då, är det en enhet? Räknas det som, i grupp som en enhet? Ja, du förstår nivån på det.
Mm. Jag förstår. Så det är så i fjällen helt enkelt.
Det är så i fjällen.
Ja. Det hade varit väldigt snyggt ifall du hade en tredje skavank så vi kan stänga den.
Ja.
Alla goda ting är trevligt.
Vad ska vi ha för ett tredje skavank då? Man kan ha svårt att sluta med saker. Det är kanske är en skavank.
Mm.
En sån som aldrig ger mig. Liksom.
Mm. Jag förstår.
Jag tror att det är en skavank.
Ja.
Eller så är det min stora lycka.
Jag tänkte bara så här, nu har du nämnt Gustav 2 gånger. Du verkar så cool med att prata kring honom. Har det varit en process för dig?
Ja, herregud ja. För det första så var jag, när vi bröt upp var jag skitförbannad på honom. Mm. Av liksom miljoner orsaker. För vi hade ett jävligt jobbigt breakup. Och det var många år som hade lett upp till det.
Mm.
Där vi liksom... drog isär så mycket som man nästan kan dra isär i en relation faktiskt. Men sen har ju bland annat min far sagt att tiden läker liksom, den gamla klyschan, men det är sant också. Så nu är jag inte förbannad på honom nu, och därav blir det ju mycket lättare att snacka om honom också.
Mm.
Och jag har börjat liksom fått syn på det som var bra mer än det som var dåligt emellan oss igen.
Ja, jag förstår.
Och där vill jag gärna vara kvar så mycket det går.
Ingen kontakt dock?
Ingen kontakt dock. Inga steg från mitt håll, inga steg från hans håll heller direkt, tror jag. Men jag tänker också att det är så här, ja, det måste komma naturligt på något sätt.
Du sa ju i ert gamla sommarprat som ni gjorde 2015, du och Gustav, att du inte startade band för att göra intervjuer. Men hur trivs du med den här delen av jobbet?
Bättre nu än förut. Bättre än då till exempel.
Mm.
Samtidigt så har jag tänkt så här, jag har ju också förstått att det kan vara bra för mig också. Jag har nästan sett det som en utmaning att försöka bli mer avslappnad i det.
Men det är ju också, det är roligt med er som band, för att om man som jag tar en kväll och försöker kolla igenom alla intervjuer som finns med er på YouTube till exempel,
ja,
så är det är ju på något sätt lite underhållande att ni är så stora i Centraleuropa, för det är väldigt mycket så här roliga och ganska taffliga intervjuer som du har fått utstå.
Japp. Jag tycker ju att tyskarna är fantastiskt roliga på det sättet att de är så brutalärliga. Mm. När man inte, alltså man får aldrig en fråga med någon baktanke eller någon, det är bara rakt på frågor, och jävligt ofta är det också recensioner fast man sitter i ett samtal liksom, en intervju då.
Ah, okay.
Mm. Så det kan ju vara så här: the first song on your new album, very very energetic, really soulful melody, also like a super nice beat. Second song, I thought also reminded of the first one, they connect together well. It feels like you have the vision like super crystal clear there, but what about the third song? Not so cool. Typ, så då kommer det så här. Så det där är jävligt... Ja, man kan njuta av det där. Det finns någonting skönt med den där raka...
Jo, men det gör inte lite ont.
Det är väldigt raka intervjuer.
Ja, men det gör inte lite ont.
Ja, alltså det gör det väl alltid när man hör något negativt om sig själv. Tycker inte du det?
Jo, jag har jättetunn hud.
Ja, det där är intressant varför man har det.
Ja.
Eller varför människor har det, för de flesta har ju det. Typ, kanske inte Donald Trump, men
nej,
den typen av personlighetstyper tror jag. Narcissister helt enkelt, där rinner väl av för det mesta. Men...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Men du som ändå har en så otrolig jävla bekräftelsekran som bara spolar bekräftelse över dig så ofta ändå.
Mm.
Det ger inte dig tjockare hud.
Nej.
Nej.
Jag tycker det enda som har gett mig tjockare hud, det är att jag har accepterat, alltså acceptansen i att om jag liksom tar ett steg så kommer någon hata det, men det kommer också vara folk som älskar det.
Mm.
Det är det enda som har hjälpt mig. Den enkla grejen att bara så här... Och, men likförbannat så är jag ju fortfarande kvar i att jag fokuserar mer på det negativa än det positiva som jag får.
Mm.
Det är sjukt. Och det är ju så här... Jag tror att det är en livslång kamp. Jag hoppas i och för sig att människor slipper det lite grann.
Mm.
Jag hoppas att det finns folk som faktiskt så här, lyckas komma till bara suga in det positiva. Liksom. Men jag kan inte det än.
Minns du alla dina sågningar med andra ord?
Många i alla fall.
Ja.
Men jag skulle inte kunna dra någon nu i och för sig. Men, för jag förtränger dem också.
Jag har tagit
men
fram
om,
några.
Om någon skulle, ja.
Nej, jag skojar.
Om du skulle läsa upp dem så skulle jag säkert komma ihåg varenda jävel. Liksom.
Mm.
Men jag kommer ihåg den första jag fick. Där det var någon som sa att, att jag sjöng som en skollärare som hade dålig engelska eller något sånt där. Att mitt uttal var så.
Ja.
Då fick jag så här panik liksom. Och typ så här i smyg övade uttal jävligt mycket efter det.
Ja, okej. Okay. Wow.
Och sen så åkte vi till, hade vi slagit igenom Japan i samma sekund. Och jag hade bara varit i Borlänge och Stockholm i mitt liv innan det. Jag kom inte från en familj som gjorde så mycket utlandsresor alls. Eller noll helt enkelt.
Mm.
Så jag hade inte varit någonstans. Så kom dit och hamnade i så här Lost in Translation-värld. Vi hade slagit igenom med dunder och brak där och typ redan sålt guldskiva och fick jag det sagt också. Men och så här, hade ett intervjuschema som var helt extremt. Liksom. Jag skulle snacka engelska 5 dagar i rad. Så jag kommer ihåg att jag hade den där jävla äckliga recensionen i min skalle då.
Mm.
Och så här, gick in med det självförtroendet fast jag egentligen är bra på engelska. Liksom.
Mm.
Så det,
och de som
det
inte...
tog en, jag var så här... Jag höll käften hela den resan i princip. Det var de andra i bandet som fick snacka.
Ja, jag förstår.
Lyckligtvis hade jag ju återigen då tagit upp honom. Men Gustav bredvid min sida som var jävligt... Han är ju jävligt bra på att snacka. Både på svenska och engelska.
Ja, han tenderar att prata en del. Kan man väl säga.
Prata mycket i alla fall.
Ja. Men jag tänker att de som intervjuade dig när du var i Japan eller er kanske inte var så fruktansvärt mycket bättre på engelska än ni.
Nej, men det tänkte jag också. Men det hjälpte liksom inte.
Nej, jag förstår.
Har man tunn hud så har man,
ja.
Och då måste man göra sig av med den. Eller tjocka på den lite.
Men det här var ju intressant att du gav mig en liten glimt av din barndom. Att ni aldrig reste liksom. Jag tänkte berätta om dina föräldrar,
ja.
Jag tänkte berätta om dina föräldrar. Nej, det tänkte jag inte. Jag tänkte, kolon, berätta om dina föräldrar
så. Ja, gärna alltså. De är, vad ska jag säga, de är... Mamma är uppvuxen här i Stockholm. Och så flyttade hon till Borlänge 1971 för hon ville komma bort härifrån. Hon var trött på stan, tror jag. Och farsan är ju liksom mas och jag tror att det var liksom... Pubmysen heter stället i Borlänge där de träffades. Och jag tror att det var mycket... Dels var de ju båda politiska liksom, den perioden. Så jag tror det var dels det, alltså kommunistgrejen som de hakade på mycket och progg och sånt.
Mm.
Och sen var det också musiken såklart.
Mm. Som var det varit FNL-tider?
Ja, det var det.
Mm. För ungdomarna googla ifall de inte känner till.
Precis, det var det. Och så vet jag att de körde mycket det i början av sin relation. Så där, liksom, den politiska grejen, ända tills den dagen de tröttnade på det och... gick över och tyckte det hade blivit som farsan sa, när man inte fick spela Satisfaction på gitarr för att det var liksom för det var för blått helt enkelt, då tappade jag lusten.
Okay.
Sa han. Mm. Då blev det för allvarligt med musiken, så det har jag nästan fått lite som en varning för dem att inte bli liksom partipolitisk i musiken, för att för deras upplevelse är att det förstörde glädjen med musiken för dem. Det, jag kan köpa det alltså.
Mm.
Samtidigt så fan, mer än någonsin kanske det behövs politisk musik än nu.
Det är sant.
Så ja. Det där är inte, det är inte så jävla enkelt att bara säga att nej, det ska aldrig vara politik i musik heller.
Sen kan man väl säga att typ Erik Lundin eller Silvana Imam är ju superpolitiska.
De är det, ja.
Mm.
Och de behövs ju.
Ja.
Så att det är... Ja, nej, men fan, mina föräldrar, de... Nej, men vi växte upp en bit utanför Borlänge. Det är jävligt fint där ute där jag växte upp. Det är nära Roma Alpin och det här.
Mm.
Så jag bodde typ granne med ett naturreservat. Och...
Vad jobbade dina föräldrar med?
Min pappa, musiklärare mest. Dels i grundskola, dels på särskola. Han var lite resurslärare på slutet också av sitt arbetsliv.
Okej. Okay. Pensionär nu?
Nu ja. Mm. Morsan vet jag jobbade på verket innan jag kom. Sen hon liksom... Sen var det en lång period då hon inte jobbade också.
Var hemma med ert barn?
Ja, precis.
Ni två?
Vi två, ja. Jag och min syster. Mm.
Det är så ni jobbar i er familj. Det blir två gånger, sen är det slut.
Ja, precis. Ja.
På vilket sätt präglar det dig då att du kommer från Borlänge kommun?
Det är ju en jävligt bra fråga, för det har ju grym präglan. Jag tror dels att jag är glad över att jag hade så pass mycket tristess i tonåren, för det gjorde att jag faktiskt var tvungen att bli mer kreativ. Mm. Jag är ganska säker på det. Så här, det är, jag kunde ju spela på mitt Sega Mega Drive också, men jag ruttnade på det ganska snabbt när jag fick kärleken för musiken. Liksom. Så dels är jag jävligt glad att jag bodde nära naturen. Det har varit helt grymt med Borlänge. Det som jag inte är glad över med Borlänge, det är ju hur det var liksom, på 90-talet. Och då är det lätt att tänka på det här med kriminaliteten. Och den var väl så här, ja, det är klart att det var rätt stökigt där faktiskt. Det var ju det. Men så vi gick ju jämt ut i Falun istället, för vi var rädda liksom. Men det var ju mer, det var inte så att det inte gick att gå på gatan i Borlänge. Jag tycker det där blir så jävla lätt överdrivet också. Mm. Nej, men vad jag vet också, att jag fick liksom tjock hud. Jag fick ju, på något sätt så stack jag ju ut tillsammans med, ja, de jag egentligen startade bandet med, så stack vi ut. Det var inte så många som hade den frisyren som jag hade, det kan jag lova liksom. Det var ju en självklippt Gustav Vasa / Stones frilla liksom. Den såg fan helt sjuk ut, och jag gick i mina filttofflor till skolan och mina bruna manchesterbrallor, och allt var så här second hand. Mm. Så jag var ju udda fågel och blev ju liksom, folk kallar mig för popbög och sådana där grejer. Och jag hade ju liksom aldrig någonting emot det. Men, precis på samma sätt som jag inte har någonting emot homosexuella eller pop. Så här. Så jag, på något sätt där då, där har jag ju fått den tjocka hud jag någonstans, inte all hud jag har fått, men jag fick en massvis därifrån i alla fall. Just för att vi var såna jävla udda fåglar. Det minns jag att jag kände mig som. Det kanske inte vi var liksom, men förstår du vad jag menar? Att det...
100%.
Och alla gig, det var så jävla motigt jämt när vi spelade i Borlänge och var demoband. Liksom, eller när man, några gånger spelade jag själv till och med också, typ så här med akustisk gura. Det var ju liksom så här glåpord och såna där grejer under hela gigget. Liksom. Ibland någon flaska, som det är liksom i småstäder, eller var i alla fall. Mm. Så jag är lite tacksam för den huden ändå.
Har du, liksom, kan man prata om liksom vilka karaktärsdrag du har ärvt av dina respektive föräldrar?
Ja, absolut. Du har ju definitivt ärvt tålamodet från min pappa.
Okej, okay. För du har bra tålamod?
Ja, jag har faktiskt bra tålamod. Och framförallt när det gäller... Ja, men jag var inne på det tidigare med det här med att inte sluta. Det är jag jävligt bra på. Jag kan liksom traggla på. Hade vi inte slagit igenom i bandet, då tror jag på riktigt att jag hade försökt 10 år till att göra det. Mm. Eller något. Och något åt det hållet. Jag hade i alla fall haft tålamod med att fortsätta med det. Och jag, alltså, sen är jag ju så här extremt bra. Jag är inte bra på att gå in i flera saker samtidigt, men en sak i taget är jag jävligt bra på att gå in i. Mm. Och det är ju farsan också. Han är så här, om han målar en husvägg så blir det ju perfekt målat liksom, för att han bara är så jävla ihärdig. Samma om man gör gröt. Det blir svinbra risgrynsgröt. Mm. För att han är så jävla... Pannkakor, alla sådana här tålamods... rätter är han asbra på att laga.
Det är roligt att du tar pannkakor och gröt som exempel på saker som kräver tålamod. Ja. Båda tar 4 minuter.
Ja, de gör ju det. Nej, men du vet så här, det tar ju inte en pannkaka. Okay. Men ja. Sen ska man ju göra dem så här, de ska vara nice också.
Ja, exakt. Ja,
där, då, jag... matlagningen har inte ärvt med honom.
Nej, okej. Jag förstår.
Men jag håller med om att det var sjuka exempel.
Ja, eller ja, i och för sig, jag förstår vad du menar. Särskilt om man då ska ratta två stekpannor samtidigt. Då kan det ju, då blir det ju kanske, det är inte så tålamodskrävande. Det kan vara lite stressande.
Ja, ja.
Men, exakt. Men fair enough.
Ja.
Bœuf bourguignon.
Storkok, långkok,
ja. Exakt.
Där har vi, ja.
Men, jag ska inte...
men det är han bra på också. Kalops och sånt.
Snyggt, ja. Jag ska inte kidnappa din historia om din pappa här, för att det var dåligt.
Morsan har ärvt explosiviteten och att hela tiden ha jävligt nära till, eller sträva efter att ha nära till känslorna.
Mm. Okay.
Det är hon extremt duktig på.
Sträva och, efter det?
Ja, jag vill de terapisamtal jag har varit på, då har jag alltid fått så här frågan. Eller när jag har varit i terapi, det har jag varit några gånger i perioder. Och då har jag alltid fått frågan, liksom, vad vill du uppnå med det här? Och jag har alltid kommit till den slutsatsen att jag vill komma så nära in på mina känslor som det bara går. Mm. Och ha nära, jag vill ha nära till gråt, jag vill ha nära till vad jag känner. Och det där är jag också uppfostrad med, att det är en bra sak att ha det. Liksom. Mm.
Det är sant.
Det måste vara balans i allt, såklart, men...
Mm. Jag tänker på det här med musiken, för du nämnde ju ändå liksom att den, eller ja, den verkar ju ha gått igenom i hela ditt liv. Men vi, liksom, när, om jag frågar hur det började för dig, vad svarar du då?
Allra först så, när min syster var, hon är 6 år äldre än mig, när hon började få killar och sådär, eller när hon fick sin första kille, ska jag säga, då var det så jävla perfekt i huset vi bodde i. För...
Får jag gissa att han heter Patrik?
Nej, men det var nära. Daniel är väl nära?
Ja, Daniel är nära Patrik. Ja, det är rätt, det är 100% rätt generation.
Ja. Ja.
Mm. Han heter Patrik är kanske 3 år äldre än Daniel. Men alla i min klass heter Daniel, förutom jag.
Okej. Okay. Ja,
ja. Jag är 74, din syra borde vara 75.
75,
ja. Anyhow.
Du har matten också.
Ja, jag har ju den. Mm.
Bra.
Tack.
Mm. Det kan vara användbart.
Ja, ibland.
Ja. Jo, men hon hade värsta grymma stereon ju. Jag var 10 och hon var 16 liksom. Och hon hade fått så här värsta stereon som hela släkten hade lagt ihop det. Det var inte värsta stereon, det var en extremt plastig Philips.
Okay.
Mm. Med kassettdäck, 2 stycken, med vinylspelare. Och så hade hon ju ganska mycket skivor. Jag tror hon la varenda så här månadspeng på skivor. Men hon tog ju aldrig med sig dem till Daniel då. Utan hade ju dem där nere. Så jag kunde ju lyssna på dem. Det var ju de där Björk, Debut, sådana typer av skivor. Mycket In Excess var det. Mm. Mycket Jackson också. Det är lite jobbigt att säga nu för tiden.
Mm. Ja, inte,
ja, inte Jackson Brown. Jobbig dokumentärer alltså. Där. Nej, inte Jackson Brown. Nej, det var ju mer mina föräldrar som hade Jackson Brown. Mm. Så dels hennes skivsamling med allt som var där. Mycket Madonna också. Mm. Som jag tyckte... När jag var 10, då tyckte jag bara, fan vad det här var bra. Det är så jävla härligt på något sätt när man är i den åldern. Så var det för mig i alla fall. Att jag var så jävla positivt inställd till... Jag kan nästan sakna det där nu. För att nu när jag lyssnar på musik, då har jag såna jävla baktankar med mig själv. Ska jag verkligen tycka om det här? Kan jag finna mig själv sitta och säga typ så här, om det är någon så att säga guilty pleasure-låt jag går igång på. Men det där guilty pleasure är det värsta jävla uttrycket jag vet. Alltså. Mm. Mm. För att det är ju inte guilty att lyssna på musik. Alltså. Även om det är Crazy Frog så är det fan inte guilty.
Nej, du... Tycker du att vi har pratat tillräckligt om er nya skiva?
Nej.
Nej, jag tycker inte heller det riktigt.
Det har vi inte, va?
Nej. Den heter Bang.
Mm.
Bra titel ändå.
Tycker du det?
Ja.
Eller? Marcus Larsson på Aftonbladet sa en jävligt rolig grej. Han sa, är inte det lite förpliktigande titel? Mm. Jag bara, jo, det kanske det är fan. Mm. Då har jag tänkt lite på det. Men det tycker jag inte att det är faktiskt. Men det var roligt sagt. Den är ju... titeln är ju där för... Just, vi hade ju tänkt döpa den till Ubba Klubba.
Okay.
Skivan. Men just för att den är så jävla Ubba Klubba. Den är så fruktansvärt enkel. Det är så här nästan banala gitarriff. De är så supersimpla. Det var så det började också. Att jag så här jag var peppad på Jens gitarrspel i bandet. Jag var liksom lite nykär i hans gitarrspel fortfarande, för det är så en jävla supergitarrist liksom. Kan verkligen spela extremt bra rockgitarr. Och då ville vi bara ha liksom, det bara, vi gör en sån skiva, sa jag till honom. Det är bara så här svinenkla riff, och så sjunger jag ovanpå det, och så är det så här soliga melodier och liksom, och det hållet. Det var den enda liksom ingången vi hade. Mm. Och sen kör vi så här så jävla ärliga texter vi kan, så här vardagsrealism och problem och grejer och allt man har tänkt på liksom, mm, ovanpå det, och så kör vi bara. Så gjorde vi det, så han skickade mig typ 4 riff, och sen så sågs vi, och så började vi skriva låtar på dem helt enkelt, och så gjorde vi så med 6 låtar till, och sen så spelade vi in dem, och sen var det klart liksom. Så det var jävligt skönt att inte tänka så jävla mycket också. Förra skivan, det var först efter Gustav, det var så jävla mycket tankar, vad är vi nu? Var, alltså det blev för mycket så då.
Och alla skulle vara med. Och
alla skulle vara med, ja. Exakt. Ja. Det var ju hela tanken med förra skivan. Men jag tycker inte det blev... Några låtar blev grymma, men fan, man hade behövt... Man behöver alltid en vision, annars kan man lika gärna skita i det. Mm. Det var faktiskt min farsa som sa, har ni ingen vision med vad ni vill göra för skiva, eller om man gör en bok, sa han också. Om man inte har någon vision vad det är för någonting man vill göra, då kan man lika gärna skita i det och släppa enstaka låtar eller...
Mm. Ja, det är ju svårt med en vit canvas.
Ja, det är ju det.
Ja. Vem tycker du att jag ska intervjua i Värvet?
Ja, men då tycker jag typ du ska intervjua människor som inte är kända. Typ någon som har något jävligt intressant jobb.
Vem som helst. Vem kanske har ett intressant
psykolog
jobb? Ja.
Eller någon som jobbar med människor, kanske någon lärare som typ något sånt.
Ja. Hörru, otroligt mysigt var det att träffa dig. Jag hoppas att du inte tyckte att det var för sladdrigt.
Nej, det var skittrevligt det här.
Ja, det tycker jag med.
På riktigt.
Tack så hemskt mycket. Björn Dixgård, och om du tyckte det här var mys, ja, då skulle du bara veta hur fint vi hade det när vi spelade in uppvärmning. Och det kan du ju på Instagram. Sök och du ska finna. Nästa vecka blir det ännu en fantastisk artist, nämligen, och det här vet jag att många längtat efter, den här.
Och jag ville ju vara... Jag vill vara på sidan om... Jag vill vara fortfarande, fast jag hade varit det ett tag, liksom kämpa med att vara okänd. Och folk kände ju ändå igen mig. Många i alla fall på bageriet. Och jag tänkte, vad fan jobbar han här för? För jag åker inte han runt och spelar musik.
Ja visst, är det Jakob Hellmans ljuva stämma du hör. Och mer av den om en vecka. Tack för idag. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites,
according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.